och välkomna till Föreningspodden. Jag heter Emily Renholm och normalt sett sitter jag här tillsammans med Carl Fager, min styrelsekollega i Newbury. Men han har tyvärr annat för sig idag, så att jag får försöka klara mig själv. Inte helt själv, för jag har ju som tur varit gäst. Och idag har jag det stora nöjet att ha Per Johansson här.
Hallå.
Verksamhetsledare, teaterproducent, regissör och manusförfattare.
Det låter jättebra det
där. Ja, vilka fina titlar.
Ja, man får ju liksom, om ingen ger en titel får man ju ta dem själv.
Och vilket av de här epiteten känner du dig mest som?
Men jag känner mig nog mest som verksamhetsledare.
Fortfarande?
Jag har svårt att definiera mig med titlar. Utan jag, liksom, jag är hela tiden rädd på att man ska komma på mig att jag är fake, att jag liksom inte kan någonting. Men så det är kanske därför man lägger till en massa titlar.
Om den klassiken, undrar när jag ska bli påkommen.
Ja, jag tror liksom ju äldre man blir, ju mer liksom, tror jag att man börjar fundera där.
Ja. Du har ju blivit årets eldsjäl 2016. Ja.
Mm.
Vilket fantastiskt pris.
Fantastiskt, och det var så roligt. När jag skulle få det här priset så var det live i tv. Och jag satt där som gäst och jag visste ju ingenting. Ensemble var ju där skulle överraska mig. Mm. Och de kan ju inte hålla hemligheter, så att de satt i källaren och trodde att de skulle på gladiatorerna.
Oh.
När de ska upp på scenen och gå in, liksom just innan de ska gå in, och säger att ni ska inte på gladiatorerna. Per ska få pris, och alla bara nej. Så när jag ser att när många kommer in, alltså första blicken är det så bara okej, okay, ska vi in här nu då? Så man liksom, de ser mig som Per i alla lägen, och liksom att få priser för dem, det är liksom, de bedömer inte mig utifrån prisen, utan de dömer mig utifrån vilken person jag är. Och det tycker jag är skönt.
Ja, kanske fler skulle tänka så i samhället.
Jo, det är som befriande, för att jag tror liksom att ofta som vi pratar om titlar här, liksom man pratar liksom om vilka priser man fått, så är det lätt att liksom man harkar in och man sätter sig och lutar sig tillbaka och putsar de här priserna. Men jag tror liksom att den dag man glömmer sitt ursprung och den dag man glömmer vad man håller på med, det är då jag tror allting faller.
Mm. Så du håller fortfarande fötterna på jorden lite sådär?
Jag försöker, och det är tack vare de skådespelare jag jobbar med. De håller fötterna på jorden, för de är aldrig imponerade av sådana saker. De skulle aldrig vara imponerade av att name drop, att jag känner den eller att jag gjort det. Det är totalt ointressant. Det som är intressant är vad jag gör och hur jag beter mig. Och det tycker jag är, det är det som liksom är sanningen bakom hur allting fungerar.
Mm. Och 2011 fick du konungens medalj för betydelsefulla insatser på ledarskapsområdet.
Ja.
Om eldsjäl lät fantastiskt, så var det här helt otroligt fina ord.
Ja, det är jättefint.
Mm. Och konungen också.
Ja, konungen. Mm. Jag har fått vara på slottet och fått medalj. Men det är väldigt ärofyllt. Men återigen, liksom så här ju, det är ett erkännande att det är någonting bra. Men vad jag också vill påminna är att Glada Hudik-teatern är långt från mig, utan det är massa människor som tillmöjliggör det här. Mm. Precis som i föreningslivet så är det liksom, materialförvaltaren kan ju liksom vara lika viktig som, vad är lika viktig som den bästa spelaren i laget. Alltså, jag tror liksom, jag är intresserad av samarbeten, och jag liksom har varit fascinerad av Nobelpristagare under lång tid, liksom hur de har lyckats tagits fram. Och det visar sig att Nobelpristagare är långt från ensam, det är samarbete mellan många människor. Jag tror liksom att ska vi bygga ett samhälle som vi nu behöver, där vi håller hatet borta, så måste vi samarbeta. Men jag tror också samarbete som ökar förståelsen. Som ett långt svar på ditt fråga om kungens medalj, så den är ju kanske ett kvitto på att jag har lyckats hitta ett samarbete som fungerar.
Men vad är bra ledarskap för dig?
Jag tror inte du skulle fråga min personal hur jag är som ledare. Jag är ganska liksom, jag är nog jävligt jobbig. Så vi gör inga enkätundersökningar på vårt jobb.
Det är ett bra sätt att slippa på den feedbacken.
Nej, men alltså, bra ledarskap för mig är dels att ledaren att man får saker att hända. För att säga rätt saker, det kan alla människor göra. Det kan låta jättebra, men att göra rätt saker för mig är det som är skillnad. Och jag tror liksom, den främsta egenskapen jag ser hos en ledare, liksom, eller som jag primär hos en ledare, det är att få folk att gå åt samma håll. Och att man kopplar ihop olika talanger, olika styrkor och får det till ett resultat. För jag är väldigt resultatbunden, och jag måste få se ett konkret resultat, annars fungerar inte jag.
Nej. Du säger att varför fokusera på att göra folk halvbra på en massa grejer när man kan låta deras talanger blomstra. Mm. Inte ordagrant, men något sånt där.
Nej, men så är det. Och det är så också. Kolla fortfarande i skolan liksom. Är du dålig på matte, det är där du ska fokusera liksom. Men jag tror att om Kalle är dålig på matte, så tror jag att man ska lyfta bort matten så att inte det blir en issue för Kalle. Och så ska han ska få jobba med saker i skolan han tycker om. Och då kan man lägga in matten när han inte vet om det, för då slipper man få det som en issue. Det är så här jag tror också man bygger på. Jag tycker vi ska bygga vårt samhälle på. Jag tycker vi ska börja göra skitjobb till coola jobb. Jag tycker att vi ska börja liksom få fram liksom att det är coolt att klippa en gräsmatta. Man får vara duktig på det. Men eftersom vi har en folksjukdom som heter jantelagen, så är det svårt att sticka ut både uppåt eller neråt. Så då ska alla göra lika. Och eftersom vi är född olika, Och eftersom vi tror på mångfald så tycker jag det är helt galet att vi ska vara så lika i sättet att vara i Sverige. Men det tror jag tror att det är rädslan för att göra fel. Jag tror att vi i Sverige är väldigt rädda för att det ska bli fel någonstans. Och det, vi är väldigt snabba att hänga på också när någon gör fel.
Mm. Jag såg ett klipp med dig på Skavlan när du sa att det är onormalt att försöka göra onormala normala. Mm. Är det på samma tema?
Jo, men det är så. Det är som... Och vad är normalt? Så vi liksom lägger ju ribba att det här är normalt. Men om jag går till alla mina skådespelare som jag jobbar med, de får ju mig liksom att tänka till liksom. Alltså de gör ju saker väldigt naturligt. De har ingen konsekvensanalys. Alltså vad händer? De har ingen tidsuppfattning många. Så att de är ju bara här och nu. Och jag önskar att jag också skulle vilja stanna där ibland. I mitt jobb har inte jag någon konsekvensanalys heller. Privat har jag det. Så att jag är väldigt rädd privat om jag ska köpa fel diskmaskin. Det låter jättekonstigt. Mm. Men i jobbet kan jag liksom göra vad som helst.
Det där är ju väldigt intressant. För jag tänker att när du startade Glada Hudik-teatern 1996 så var det inte till idel hejarop.
Nej.
Utan det var faktiskt en hel del skepsis kring det här. Och till och med föräldrarna förstod jag till några av deltagarna var väldigt... skeptiska till vad du vill göra och ska vi ställa vår dotter på scen och så vidare. Så man kan tänka att det var ganska mycket som stod på spel. Så hur hittade du modet att ändå göra det här om du är rädd för att köpa en diskmaskin?
Ja, men alltså, och som jag sa tidigare så att jag är inte i mitt jobb. Alltså, jag är också ganska naiv i mitt jobb. Så jag förstår inte liksom ibland omgivningen vad som kan vara farligt i det. Och jag startade i teatern av flera olika anledningar. En var ju liksom att jag ville spela teater själv. Det var en själv egoistisk grej. För jag tror all form av ledarskap där ledaren får göra saker man tycker om är viktigt. Och speciellt när man jobbar med människor. För att jobba med människor är också väldigt tärande. För att du hamnar i relationer med människor som du jobbar liksom väldigt tätt. Och det är ju tärande. Alltså du ger mycket av dig själv. Sen såg jag också att jag ville hitta en form att integrera med människorna. Och så ville jag liksom på något vis ge dem upprättelse på att de ska få skina. Men då ville föräldrarna, var ju föräldrarna rädd för att deras barn skulle bli till åtlöje, att folk skulle skratta åt dem. Jag hade inga egna barn då. Hade jag haft egna barn då, då tror jag aldrig jag hade startat Glada Hudik-teatern. För det först nu när jag fått egna barn, jag förstår deras rädsla att deras barn ska bli till åtlöje.
Men jag tänker där i det läget att då finna modet att gå emot.
Ja, men jag vet inte om det var mod. Jag tror att det var naiv bara. Och sen, alltså, jag är en entreprenör i grunden. Och det är inget fel att vara entreprenör och jobba med människor, tycker jag. Men jag, när jag kommer på en idé, då blir jag väldigt besatt, så jag får säga tunnelseende. Då lyssnar jag inte på någon annan. Det är både bra och dåligt. Och det kan vara också väldigt jobbigt för min omgivning. Får jag en idé som jag till 100% går igång på, då är det svårt att stoppa mig. Och sen, idén kan ju vara dålig också, men jag måste testa den.
Mm. Vad har varit mest utmanande med resan med Glada Hudik från 1996?
Det mest utmanande, det är liksom att förändra människors synsätt, omgivning. Och det vi måste förstå idag är liksom att idag... i vår tid så går vi igång på korta kickar liksom. Vi får en flash i mobilen och bara, nu har det hänt det här, då bara oj. Det ska vara snabba saker, snabba impulser. Men vad jag har lärt mig, vi har hållit på i 23 år, alla stora förändringar som är bra, det tar tid. Och det måste få ta tid. Alltså vi har hållit på i 23 år, vi har bara kommit en liten del. Men jag tror liksom att om vi får, alltså om vi liksom, det kollar också på inom politiken liksom, där ska det också vara snabba saker. Säger man någonting snabbt, då ska man följa det liksom. Den här ideologin håller på att försvinna. Och det tror jag det är vår tid. Vad jag vill få fram, det är liksom att jag vill hitta liksom en förståelse för att det här med integration också aldrig tar slut. Det föds nya människor hela tiden och människor måste ju få chansen att påverka sig hela tiden. Men vad jag vill säga är liksom att man måste göra saker konkret, man måste göra saker på riktigt. Jag tror så här, om man får gå i skolan och få en lärare från Afghanistan, då blir det inte så rätt rasist. För att gå i skolan och möta killar och tjejer med Down syndrom varje dag, så får du inte lika lätt fördom mot utvecklingsstörda. Så att,
liksom... Det är så himla svårt att vara skeptisk mot dem som du faktiskt har satt ett ansikte på och vet lite grann om.
Ja.
Det hör man ofta med folk som har lite radikala åsikter. Mm. Att, men direkt, den där personen räknas ju inte, för Nej. Den är ju som vi.
Nej. Och det är just det, alltså, vi måste, liksom, vi är jättebra på Sverige gör värdegrunder. Vi är jättebra på att göra roll-ups och massa fina värdeord. Men nu måste vi handla på riktigt. Och min övertygelse och varför jag startade Glada Hudik-teatern och varför vi fortsätter att kämpa är att jag tror att det mänskliga mötet är avgörande. Så länge människor möts, då håller vi hatet borta.
Mm. Men vad har varit lättast då? Jag tänker att det är lätt att fastna vid utmaningar i ett sånt här projekt. Men vad har gått lättare än vad du trodde?
Alltså jag har aldrig tänkt på att det har varit jobbigt den liksom, aspekten. Liksom, att jag skulle få motstånd. Utan jag mår ju bra också att jobba mot motstånd. Ju jobbigare är det, desto bättre funkar jag. För då vill jag ännu mer liksom, det handlar om att vinna liksom. Det handlar liksom om att bevisa. Det som var lättare jag trodde liksom, det är ju våra skådespelares sätt att vara. Alltså de är ju, vi har ju fått, det finns också en fördom att de kan bli trött. Det har de också blivit. Och det är inte farligt, det är ett väldigt stort illandsproblem tycker jag. Men de har ju, alltså deras utvecklingskurva trodde inte jag var möjlig. Så deras sätt att hantera det här tycker jag har varit lättare än jag trodde.
Det är ju härligt att se att det var lättare än man trodde att få en utveckling hos till exempel, jag tänker att du berättade om att de här deltagarna i ditt projekt har gått 8 år i kurs för att lära sig att knyta skorna och inte lärt sig knyta skorna. Nej. Och då kan man ju tänka att det är väl bara en idiot som sätter igång en teater med ett gäng som inte har lärt sig knyta skorna på 8 år.
Jo, och jag är säkert, alltså, jag är säkert alltså, idiot i mitt sätt att tänka i många hänseenden. Men vad jag vill säga är liksom att som jag sa tidigare, att bättre att man får vara duktig på någonting. Och som alla är inte mer glada i Hudik-teatern heller. Liksom. Alla utvecklingsuppgjorden är inte mer glada i Hudik-teatern.
Än.
Inte än. Men det är också som för dig och mig. Vi har också olika intressen. Då är också de utvecklingsstörda. Så jag har också försökt lyfta fram att det här är ju inte en homogen grupp av människor som spelar teater. Utan det här är människor som har drömmar precis som alla andra.
I den här boken Sluta aldrig kramas, så kan vi läsa många fantastiska citat. Det här var en hyllning till Bosse, vad jag förstår. Och från dig finns det ett citat här. Ett samhälle som tillåter olikheter är det samhälle som på sikt kommer att visa sig mest fruktbart och blomstrande. Vad menar du med det?
Det är ett samhälle där människor får vara som man vill. Där människor får vara homosexuella, där man får vara utvecklingsstörd, där man får vara normalstörd, där man får vara liksom intresserad av blommor, där man får vara intresserad av dans. Det är sådana samhällen där människor får vara som man själv är. Det är där jag tror liksom, det där också jag tror på en utveckling. Och jag tror också liksom att den som skapar oss, eller de som skapar människan, hade de tänkt sig att ni ska bli lika, då lovar jag, då hade vi blivit lika. Vi är olika av en anledning. Och primerar man det, och sätter in människor i en mall hur man ska vara, så tror jag liksom att kreativiteten flödar mycket, mycket bättre.
Mm. Varför tror du att det är så?
Det är för att jag tror att alla människor mår bra av frihet. Frihet är sitt sätt att tänka. Det var som när jag gick i skolan och man tolkade dikter liksom. Då var det har jag aldrig förstått liksom. För att om man tolkar diktet utgår man från sin horisont. Det blir som när en lärare sa till mig en gång, så bara, du har fel. Nej, det har jag inte alls. För det var en dikt som handlade om döden. Men jag tyckte det handlade om livet. Jag var oense jättemånga gånger. Och då tyckte jag det var jättejobbigt när hon sa bara, du har fel. Så menar han inte. Men jag läser det så. Och det som jag tror på liksom människans fria vilja. Jag tror på att människor får vara liksom fri. För då tror jag att man utvecklas.
Glada Hudik-teatern har ju nått enorma framgångar.
Ja.
Vi har kunnat se dokumentären Elvis i Glada Hudik i SVT hösten 2010. Ni har varit pausunderhållning, ni säger jag.
Ert
gäng.
Vi kan också vi. När det går bra säger vi. Ja.
Det är en typiskt bra ledare. Vi när det går bra, de när det går dåligt.
Ja.
Pausunderhållning i Melodifestivalen.
Ja.
Det är häftigt.
Ja.
Och då framfördes Sverige, som även finns som singel. Men kanske mest uppmärksammat har det ändå blivit att ni faktiskt hållit en föreställning på Broadway i New York. Det är inte många som har.
Nej.
Hur tänkte du där? Låt oss sätta oss 17 personer på ett flyg, åka till New York, till en storstad, och dessutom uppträda på Broadway.
Alltså, ja, men vi åkte till New York och det var så, vi bodde på Broadway och så uppträdde vi i Brooklyn. Vi var ju också så Lejonkungen på Broadway, så att vi hade en väldigt, men alltså att, vad vi ville uppnå med det här, det var att dels att vi vill uppnå den här osannolika resan. För jag kan säga att när vi såg våra skådespelare packa, så det var många av dem som inte hade liksom resväska. Alltså det var många av dem som inte hade varit utanför Hudiksvall. Då tänkte jag att om vi ska åka på en resa måste vi göra det på riktigt. Då tänkte jag att New York är liksom för mig en symbol för någonting stort. Alltså det stora hus, det är en stor förändring. Så att det var ju liksom, och så var det liksom det här med att vi hade gjort en föreställning som vi hade blivit lyckade med. Och så kommer man till Broadway och bor där liksom, och kommer till liksom meckat för alla musikaler. Så jag tänkte att det vore liksom en bra grej.
Men hur funkar det med språket? Uppträdde ni på engelska då?
Nej, vi kör på svenska. Och så, det var mycket svenska publik i varje.
Ja.
Föreställningen i sig, det var för mig en bisak. Jag har en sån här bild, en minnesbild, när vårt gäng kommer att gå på Times Square. Och för mig bara, jag fick gåshud. För det är så jag tänkte, det är surrealistiskt att de ska komma och gå där. Det var liksom som en seger liksom för liksom allt vi stod för. Att en dag kom de hit och liksom, men de var inte lika glada som jag var där. För husen var för höga. Och så var vi på så här Planet Hollywood första kvällen och skulle äta. tyckte det var jättebra planerat, mycket filmstjärnebilder och sånt där. Då började alla grina samtidigt, för alla fick jetlag samtidigt. Ja. Så att det var, alla tyckte bara, det är den sämsta resan man har varit på. Så att, ja.
Det, alla, men vad var bäst med den här resan? Vad tar du med dig som...
Det surrealistiska att vi faktiskt kom dit. Att man fick på något vis ta dem på en resa som väldigt osannolikt skulle hänt om inte vi hade funnits. Så att, jag tror liksom en... Den här minnesbilden att de faktiskt tog sig dit och att det fungerat, alla kom hem och att det var... Så det tycker jag är ett bra statement, för att liksom att vi vill flytta gränser ibland lite, och det tycker jag är häftigt.
Men vad spelade den här resan för roll för dem som individer? Det kan jag anta att det finns 17 olika svar på det, men om du har något exempel på, alltså, på vad det här har gett?
Nej, men alltså, jag tror inte, alltså resan i sig, så jag tror liksom att man vågar överträffa, många var ju flygrädd liksom, att alltså, alltså för mig är det ett statement liksom att... För mig handlar det här också liksom att... Den här resan kanske inte... Det är en symbol för någonting annat. Att liksom att vågar vi flytta våra gränser? Vågar vi tro att saker faktiskt kan hända? Så tror jag liksom... Det var ingen som hade tänkt att den här gruppen ska åka till New York. Alla bara, varför ska ni åka dit? Det är för att ingen annan har åkt dit. Så att vi ville bara visa liksom att påvisa också att den här gruppen liksom... inte ska liksom hållas tillbaka längre, utan de förtjänar att synas som alla andra.
Mm. Vad skulle du säga är kritiska framgångsfaktorer med den här framgångssagan, Glada Hudik-teatern?
Ja, men alltså, framförallt att våra skådespelare är som de är. De lär mig mycket om livet. Liksom. Och den främsta saken de har lärt mig är att den dagen du slutar vara dig själv, då faller allting. De är ganska, liksom, de har inga sådana här filter på sig. Och sen tror jag liksom att vi har vågat ta kliv som ingen annan har gjort. Vi har vågat synas i media, vi har vågat ta kliv på andra. Som Glada Hudik-teatern är en teatergrupp, men vi har också så mycket, mycket mer saker. Och vågar man flytta fram sina positioner, vågar man synas på flera områden, och gör man inte som alla andra har gjort, så tror jag liksom att man måste hitta någon unik form. Och vår unik form är att vi har vågat vara publika, vi vågar utmana, vi tar andra vägar.
Så där ligger framgången. Ja, våga lite grann.
Att man inte gör som alla andra gjort. Liksom, mm. För då blir det mainstream. Och framförallt liksom att vi inte har tyckt synd om de här människorna. Vi har inte sett dem som offer, utan vi har sett dem som människor som är talanger, individer som också vill lyckas. Så det var lyft fram.
Men vad har de här människorna för möjligheter att delta i det som man kan se som normalstödets föreningsliv?
Det...
Kan man gå till en fotbollsklubb och bara, här är mitt barn med Down syndrom, nu anmäler jag mig till...
Nej, alltså det startas nya föreningar hela tiden, alltså nya lag där en kille med Down syndrom kan vara med. Jag tror hela samhället har varit eftersatt just den här frågan, därför man inte vet hur man ska hantera det. Men det här ligger också i omsorgernas liksom faktiskt uppvaknande, för vi ser att vi har sekretess om allt. Och det ska man ju ha, man ska inte gå in på människornas journaler liksom. Vi ska inte berätta varför det är, men vi måste ju berätta vårt jobb. Vi måste ju ut och berätta liksom, de här människorna finns. Vårt sätt att hantera det här, som kanske också vågar göra att föreningarna vågar öppna upp för det här. För att berättar man inte om saker, ger man inte människor som... Alla säger så här, bara, när vi är på turné, då säger man så här, är det handikappanpassat? Då säger jag så här, hur ska en teater kunna handikappanpassa innan man har mött handikappade? Man gör ju det, man handlar utifrån det man möts av. Mm. Vad vi måste göra, vi måste liksom våga öppna upp och liksom inte bli så dömande. Man får aldrig ge som föreningar dåliga samvete, bara, har ni inte gjort det här? Mm. Utan man måste ge människor hopp att det faktiskt går att förändra. Det är då det sker en framåtrörelse.
Så vad är det föreningslivet egentligen kan lära sig av ert projekt, skulle du säga?
Nej, men det är att föreningslivet i Sverige tycker jag liksom... Det är fantastiskt, det finns jättebra. Sen har jag åsikter om att liksom, det här med, jag har ju spelat fotboll hela min uppväxt, hela mitt liksom, vuxna, inte hela mitt vuxna liv, har jag sagt. Men det är hela mitt liv liksom, tycker jag. Men det jag har att säga mycket om det är att jag inte klarar av det här, man ska toppa liksom. Det är sådana saker.
För det har vi pratat om ganska mycket i tidigare avsnitt, just den här toppningsdebatten där folk har lite olika åsikter.
Ja.
Framförallt Mikael Dahlén lyfte att det inte heller är rationellt att toppa. Nej. För att det är inte de som är bra när de är små som kommer att bli och så vidare. Och där var ju även Jonas Kolting inne på samma spår, medan Håkan Mild tyckte att det kan vara okej att toppa om man är väldigt transparent med det och man vet som förälder vad man ger sig in i och så vidare. Så hur ser du på, du där?
Jag tycker man borde lagstifta, man inte fick toppa för man har vuxit klart. Nej, men alltså, om du tror på ett föreningsliv, då vill du också ha kvar människor att kunna bli materialförvaltare senare. Och segregera, om man trycker man ut dem i tidig ålder, då vill man inte vara med i den föreningen. Jag tror liksom att få alla vara med så länge det går. Och så tror jag det är ganska ointressant om man torskar en match med 3-0 när man är 11 år. Och vad fostrar man emot? fostrar man att man ska bli en god samhällsmedborgare eller fostrar man att man ska vinna en match i P12? Så att jag är stenhård på det. Jag vet inte, liksom, de här lagen som suger åt alla spelare som i tidig ålder, om deras filosofi skulle lyckas, då skulle de lagen spela Champions League. Det gör de ju inte. Vi ser ju, och vi ser att det är bredden som skapar det här. Och det är därför det är bredden i svensk föreningsliv som är så viktig.
Men hur ser du på att man räknar poäng överhuvudtaget då? Får man göra det?
Ja, men absolut. Det
förstår jag. Får man ha en vinnare när man är 10?
Ja, men naturligtvis. Jag tror inte det är barnen mot år. Hur ska du kunna fostra människor mot... Alltså, det här är min högst personliga åsikt. Mm. Alltså, jag ser inget problem om man vinner eller förlorar en match. Om man gör det tillsammans. Alltså, det fotboll går ut på, man vinner eller förlorar. Så det vet ju barnen om ändå. Det är som du spelat, tänk att sitta och spela Monopol och ingen vinner. Liksom. Då tar ju bort alla sorters spelformer. Det är inte det handlar om. Att man gör en sak tillsammans, att man står där både som vinst och förlust. Det är det jag tycker liksom är storheten i det här. Och även fast man har för stora skor och inte kan slå ett rent tillslag. Men att man får delta i en grupp och delta i ett sammanhang. Mm. Det är det jag tycker är viktigare.
Jag har en liten tanke om att det kanske är hur vi hanterar förlust respektive vinst som är det stora problemet i samhället idag. Det var du inne på lite, att dina teaterdeltagare, de bryr sig inte om ifall du får ett pris. För du är den du är oavsett vad du presterar.
Ja, men, och det är också den här omgivningen med föräldrar som skriker. Liksom. Jag har själv varit tränare kort. Liksom, och då skrek en pappa som skrek till sin son, så här, pressa uppåt. Vad var uppåt? Fan, han tittade rakt upp i himlen. Alltså, det finns ju sådär. Liksom, och jag tycker liksom att man skulle liksom, till en viss ålder också, att alla föräldrar måste vara tyst. Så att barnen får liksom skapa sin egen bubbla där och få vara sin egen. För att när jag spelar fotboll, då liksom trodde alla att kommer du till elitpojkläget, då är det klart för alla. Men det är bara liksom ett väldigt litet delmål. Det är liksom när kroppen börjar växa klart, det är då du ser hur bra du blir som fotbollsspelare, vilken du deltar i. Men jag tycker liksom att för mig har det varit nästan ett skämt när man tar bort det, liksom, om man vinner eller förlorar. Hur ska man kunna ta en förlust senare i livet om man inte liksom... Jag ser det här som ett kollektiv. Jag ser att får man ihop en grupp människor som är... Det finns fotbollsspelare som är min... Nu pratar jag fotboll eftersom det är mitt läge. Ja, får man ihop en grupp människor med bra spelare, mindre bra spelare och de som är totalt talanglösa. Men att få dem att fungera tillsammans och att alla i den gruppen känner att man ingår i ett sammanhang, så tror jag liksom det är mycket, mycket starkare kraft att man får vinna matcher och förlora matcher tillsammans. Mm. Det tror jag utvecklar den mer. Tycker bara att hitta på det här liksom, att man ska liksom, att det inte finns någon vinnare eller förlorare, det vet man ju ändå.
Hur hade du som ledare i ett sånt lag försökt att hantera det för att ge bästa förutsättningar till killarna i pojkar 10 när de förlorar en match som de har satsat mycket på?
Ja, men det är som en del av livet. En del, om allt i livet vore att vi vann allting, att det vore helt fantastiskt varje dag, så liksom är det ju liksom så vore inte livet liksom värt någonting. Som livet är liksom, om alla tror att man springer över ängar varje dag, så tror man ju fel. Livet är också smärta. Att förlora en match, liksom, det fostrar också en, det ger också en saker så att man kommer vidare. Så jag tror liksom att ta bort det för mig är det... Nej, för mig, jag förstår inte riktigt det.
Nej. Men vad är din relation till föreningslivet då? Jag vet att du ville ju som barn bli fotbollsproffs. Ja. Du hade en barndomskompis som hette Thomas Brolin.
Ja.
Och den uppmärksamma vet att just inom fotbollsområdet så gick det lite bättre för honom.
Det gick ju inte bra för honom. Uh-huh.
Har du vänt föreningslivet ryggen nu då? Eller vad
absolut.
Har du för...
Nej, absolut inte. Jag hyllar svensk föreningsliv och jag tycker liksom det är en del av... Det är en del av det, varför Sverige kommer så långt som det har gjort det är på grund av föreningslivet. Och det är på grund av också de här ideella krafterna som lägger all sin tid för att människor ska få chansen att blomma i olika former. I mitt fall så har jag prioriterar liksom, alltså jag det är också det här med tid liksom. Jag stöttar liksom lokala föreningar i Hudiksvall med olika insatser. Jag till exempel gör en gala, en sån här talkshow varje år för att så få pengar till HUF, den lokala föreningen i Hudiksvall, fotbollsklubben. Men jag är inte med som ledare. Jag var med när min fosterson var med och spela. Det tycker jag är fascinerande att se. Liksom. Men jag har inte varit... Jag är inte engagerad liksom varje dag. Men jag hyllar det enormt. Jag hyllar insatserna för att det är det som bygger ett land som blir fungerande, tror jag.
Vad är det som gör att föreningslivet bidrar på det sättet, tycker du?
Hur? Det är för att man är tillåtande att människor får en plats. För så länge man ger människor en plats så tror jag liksom... Jag tror utanförskapet föder... det är en klyscha. Det föder faktiskt hatet att man inte får vara delaktig i någonting. Och det är därför jag tror det också är viktigt att föreningslivet plockar upp människor och inte toppar och straffar ut människor i tidig ålder. Utan att man får känna att det är en plats där jag får vara precis som jag är.
Vad skulle föreningslivet och samhället ha att vinna på att bättre inkludera utvecklingsstörda och folk med funktionsnedsättningar i sin verksamhet?
Alltså, jag tror liksom att det här handlar inte bara om utvecklingsstörda. Jag tror det handlar om all form. Men jag tror att få människor som jag jobbar med, de utvecklingsstörda, få vara med i en högre form, så tror jag liksom det ger en annan nyans av saker och ting. Vi har ju också haft fotbollsturnering med vårt gäng. Jag startade en fotbollsturnering när jag startade på det här dagcentret för 100 år sedan. Som heter Glada Hudikuppen. Det var ju fascinerande. Jag kommer aldrig glömma Lars-Åke, han stod i mål, liksom, och han var kontaktpersonen, han kille med Downs syndrom som tyvärr inte lever längre, men han stod i mål. Och det enda han ville var skjuta ut sparkar, så när de kom fri mot han, då släppte han in bollen bara för att han ville skjuta iväg bollen. Så att, och han sa bara, gör mål i den där jävlar så jag får skjuta iväg bollen. Så att, han var inte rätt. Nej, men alltså, det här bygger ju en gemensam känsla liksom. Föreningar, det bygger någonting. Och när man får se de här stora turneringarna, det var en turnering i Hudiksvall som heter Hudik Cup, en av Sveriges största ungdomsturneringar. När man ser liksom den här gemenskapen och alla former av manifestationer och gemenskap, så det tror jag på. Jag tror på liksom att vi ska samla människor och vi ska ge människor gemensamma nämnare. Så fort man ger människor gemensamma nämnare, då börjar man prata med varandra. Och när du börjar prata med varandra, det är då fördomarna faller och det är då integrationen fungerar på riktigt.
Hade du något projekt eller någon förening eller någonting som du inspirerades av när du startade teatergruppen?
Inspirationen hittade jag av liksom att, jag tror det var min egen drivkraft, att jag ville liksom, alltså jag ville skapa någonting för mig själv. Alltså jag stod och klydde ved från början med de människor på en daglig verksamhet, och jag hade som dröm att spela teater, och jag startade för min egen skull primärt. Och alla bara, du säger att du är självisk. Ja, det är jag, för att jag tror liksom att människor gör saker för att överleva också sin inre liksom dröm. Så att jag inspireras av personer. Jag inspireras av händelser. Alltså jag är som en litet bi som flyger runt. Och så sätter jag mig på en blomma där. Så jag tar impulser väldigt, väldigt många. Det är då jag skapar. Och det tycker jag också är intressant här. Man åker till Almedalen varje år. Jag tycker det är intressant med Almedalen. Och också det är jätteviktigt för vår demokrati. Men om du tänker så här mingel. Då minglar ju marknadschefen med marknadschefen. Det är jättebra. Men för mig tycker jag att mingel borde vara med som alla olika samhällsklasser. För det är då det får en uppfattning hur samhället fungerar. Det blir så här att vi måste ju liksom, jag måste se att för jag ska kunna fungera måste jag få ett tvärsnitt genom samhället. Så jag funderar jättemycket på det här. Liksom att vi säger att vi ska vara så öppna, men är vi det egentligen? Liksom? När alla liksom HR-chefer går med HR-chefer. Ja, jo, det är jättebra.
Det är mycket lättare då, för man förstår varandra.
Ja, när man förstår varandra. Men om man ska förstå vad HR fungerar, då måste man förstå människor. Och människor finns ju oftast inte där liksom, som man ska lära sig förstå.
Och integration, när du pratar om det så tänker kanske man ofta på integration som att inkludera nyanlända i samhället. Vad finns det för paralleller att dra mellan integration och nyanlända och det som du har gjort i Glada Hudik-teatern?
Nej, men dels att man ställer de här människorna på en plattform där de får vara bra på någonting. Mm. Dels att man ger de här människorna acceptans och att man ger dem en grund att stå på. Och framförallt liksom att man inte tycker synd om dem. Man ser människor precis som alla andra, att man ställer krav, att man betyder någonting, att man får ingå i ett sammanhang. För mig är det liksom solklart liksom att alla människor som ska integreras, så måste man ge plattformar, men också att man får ge en gemensam nämnare. Så kommer en tjej som är nyanländ och ska möta en kille från Sverige och de ska integreras och de jobbar på samma jobb, så det är mycket, mycket enklare. Därför att då har de någonting att prata om. Och det är då de lär sig också förstå varandra.
Ja, och vad skulle du säga är statusen idag? Om du har någon funktionsnedsättning i Sverige idag. Mm. Hur är statusen med fördomar och hur långt har vi kommit?
Alltså, vi har kommit en bit, men det är långt ifrån. Alltså, när vi åker runt i kommuner och hjälper dem igång med olika sådana, så är det liksom... Vi i Sverige, vi är väldigt bra på att snacka. Men vi måste göra saker, för att vad jag har lärt mig med Glada Hudik-teatern är att gör man saker konkret, det är då folk följer efter. Det är att visualisera och göra saker. Det är min lösning på det här.
Du har ju gått lite för här och knattat manegen, så fler kan faktiskt göra det som jag har gjort nu.
Ja, men också att man vågar släppa fram galningar. Jag är långt ifrån felfri, men alltså man vågar släppa fram de människor som har visioner. För oftast när du ska göra någonting i Sverige, då startar du sådana här riskanalysgrupper. Man ska göra en riskanalys. Tänk om jag gjort det på Glada Hudik-teatern. De har inte startat än.
Då har du inte suttit där.
Nej, men vi är ju så rädda för att göra fel. Därför som, gör vi massa olika... Vi startar massa kluster liksom. Det som man ska... Idag är det populärt att starta destinationsbolag. Det ska man liksom utveckla orten. Vad sätter man där? Massa chefer. Då tror man att de ska vara kreativa. Men så funkar det inte. Allt... Kolla historiskt sett, allt funkar med att det kommer människor med idéer. Och de här människorna oftast får ta sig framåt, samverka med olika människor för att ta sig fram. Och det är därför man måste vända på det här. Liksom, i Sverige startar vi i fel ännu ofta. Så man startar en massa grupper som blir tunga att föra framåt. Och de kommer inga idéer.
Hur gör ni i er grupp för att främja att man får vara tillåtande mot att göra misstag och så vidare och våga ta ut svängarna lite grann i teatergruppen? Hur har du jobbat med det från ett ledarskaps...
Alltså våra skådespelare, de tänker inte så. De har ingen konsekvensanalys. Alltså de kan säga det, men alltså att om det blir fel så... Det är inte så att de går liksom och gräver ner sig för det. Jag har inte varit med om det. Alltså,
och de normalstöda i gruppen?
Ja, men det är vi som oftast är de här ängstiga. Det är också vi som sätter upp de här liksom att... Men vad händer om det blir så? Liksom? Och jag liksom... Och här är inte jag rädd för att jag, om det blir så blir det så. Men vi måste ju prova det. Och det enda sättet för mig att kunna... Jag är jättedålig på text. Jag kan läsa 3 rader sen bryter jag ihop. Så jag måste testa saker bara för min egen skull. För att se om det fungerar.
Det låter ju som att föreningslivet och många andra grupper skulle kunna må bra av att få in några personer med det härliga perspektivet. Jag är här och nu, det spelar ingen roll om vi vinner bara jag... Eller det spelar ingen roll om någon lägger mål på mig bara jag får göra en utspark.
Ja, jo, men det jag tror också att föreningslivet måste samlas liksom att... Varför finns den här ideella föreningen? Varför finns den? Och för mig är det såklart att det att göra fostra samhällsmedborgare så att det blir bättre. För all forskning visar på det att få människor delta i ett sammanhang, då växer man. Man betyder någonting. Mm. Och då är alla människor behov av att bli sedd. Det är någonting som man kan konstatera.
Vilka fina ord tycker jag. Och avsluta diskussionen kring föreningslivet med. Ja. Att föreningslivet faktiskt fostrar medborgare som... Får växa och känna att de betyder någonting.
Ja, och bygger ett bättre Sverige.
Mm. Om du tänker den här podden, vi har liksom tema föreningsliv. Mm. Vad skulle du vilja höra om?
Nej, men jag vill höra... Jättebra fråga. Alltså, jag skulle vilja... Jag tycker också det är intressant att höra historier liksom från gräsrötterna. Jag tycker det är intressant liksom att man ska få höra en vardag för materialförvaltare. För liksom, idag när du växer upp... Det första barnen tänker på är inte att bli materialförvaltare.
Man är ju Zlatan.
Ja, men det är som helheten runt det här behövs liksom att man får höra historierna. Varför man väljer att lägga sitt liv och bli materialförvaltare. Varför de här eldstjärnorna finns. Och varför gör man det här? Varför viger man sitt liv åt det här? För får man höra fler goda historier så tror jag att fler kan också vakna till och kanske följa efter.
Och där kan vi lyfta hjälten som klipper gräset också.
Ja, och det är det som är så viktigt. Och det är det jag tror ibland man glömmer bort liksom. Men jag tycker vi ska införa att, det får bli, att man får förlora en match. Jag tror inte det är farligt. Jag tycker också att man ska lagstifta om att man inte får toppa innan 16 år. Och jag tycker man ska ha en omfattande föräldrautbildning till de som står runt planen och skriker åt sina barn.
Då avslutar vi med de kloka orden. Och tack så hemskt mycket för att du ville vara med i föreningspodden.
Men tack för att vi fick vara med.
Och så inspirerande att få höra om er historia. Kommer vi se mer av Glada Hudik-teatern?
Absolut, vi håller på att spela en ny långfilm nu.
Spännande.
Ja, spännande.
Kan vi få någon liten teaser kring vad vi kan få se?
Ja, det är en dokumentärlångfilm som kommer att komma på bio. Det handlar om en tjej som har hela sitt liv drömt att bli fotomodell. För att hon har blivit mobbad för sitt utseende. Men hon tycker att hon har alla egenskaper som behövs. Och jag ska hjälpa henne att ta henne på den här resan. Och den här resan börjar i Hudiksvall och den slutar i New York på Fashion Week.
Häftigt. Mm. Då ser vi fram emot detta.
Ja.
Tack så hemskt mycket, Per.
Tack.